Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp.
Hoppsan.
Du börjar med vätskekontroll. Jag har ju för fan inte ens hunnit välkomna våra lyssnare till podden än.
Alltså om vi ska vara helt ärliga så var inte det här själva början på vätskekontrollen.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Oj, 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 vilken svung.
Wow. Jag måste också ta med dunvästen, jag håller på att krivera. Jag har precis vunnit kubb.
Ja.
Nu har jag kavlat upp armarna.
Är det
jag
en är merit, beredd. Verkligen?
Det får man en merit att stå ut.
Ja. Ja, men grattis till det där då.
Så, vänta, jag ska bara, ursäkta ojudet, jag ska bara dra ner micken lite. Där ja. Nu så, vad nu ska så. Vi prata om idag, Anna?
Ja, men idag ska vi ju ta upp Olle Möller-tråden. Det börjar ju så att säga dra ihop sig för en upplösning.
Kommer vi komma i mål? Vet du det med säkerhet, det här avsnittet?
Nej, det vet jag inte med säkerhet.
Jag tänkte det.
Jag tänker
nej,
så här.
Vi får se.
Vi tar det lite på volley, så att säga.
Mm.
Det gillar
uppstuds.
Jag
har ju spelat 5 timmar paddel idag, så jag kan allt om uppstuds och just nedstuds. Det... Och felstuds framförallt.
Ja. Var det lika tillfredsställande den 5:e timmen som den första?
Ja, men det blev liksom ny energi. Jag var den konstanten på planen och sen så byttes det ut så här.
Aha.
Började med tantmatch tidigt i morse och sen blev det någon form av amerikano på mitten och sen var det en dödlig fight med sonen på eftermiddagen.
Just det. Då kan man mobilisera lite ny energi. Så
skit i det. Kan inte du dra en liten resumé över var vi var när vi lämnade Olle Möller sist?
Gärna. Gärna det. Alltså, vi befann oss alltså i slutet på 1950-talet. Olle Möller hade vid den här tidpunkten flyttat till Örebro och närmare bestämt Fjugesta-trakten. Ni kanske också minns att den 26 maj samma år så försvann Rut Lind, en kvinna hemmahörande också i Örebro, faktiskt i samma trakt som där Olle lever. Hon försvinner i samband med ett besök på regionssjukhuset i Örebro på ortopedmottagningen.
Just det, de hade suttit i samma väntrum.
Exakt.
Mm.
Rut Lind var spårlöst försvunnen och detta då sammanföll med, precis som du säger, Möller skulle ju prova ut någon sån här ryggkorsett vid samma tidpunkt. Och vittnen hade beskrivit hur en mansperson med ett utseende liknande Möllers skulle ha samspråkat med Lind.
Och en grön rutig skjorta, om jag inte minns fel.
Mm. Precis, en rutig arbetsskjorta hade han på sig. Så återigen så blir alltså Möller här. Den ökände alltså barnamördaren, för han hade ju avtjänat ett ganska långt straff för mordet på Gärd, om du minns. Han blir då återigen misstänkt för mord. Och det som händer då är att man kallar Möllers fru till förhör. Och detta gör man då för att lyssna med henne om vad som har hänt i, så att säga, familjen den här dagen när Rut Lind försvinner. Kan hon beskriva Olles förehavanden den här dagen och så vidare. Och det här resulterar i att hon faktiskt ger honom ett alibi. Hon säger att Möller skulle ha varit hemma i huset vid samma tidpunkt som då Lind av vittnen har setts hoppa in i en bil vid sjukhuset. Men polisen förhöll sig väldigt skeptiskt till dessa uppgifter.
Det tycker jag, alltså, kan vi bara göra en liten inbromsning?
Absolut.
Vissa alibin väger så att säga tyngre än andra.
Ja.
Det kan ju ibland vara så att man på grund av ett alibi direkt avfärdar en person som misstänkt. Mm. För att man ser det som sannolikt att det är helt omöjligt att den här personen kan ha varit på två platser samtidigt.
Mm. Mm.
Medan i vissa fall så ger ju människor alibi. Alltså det betyder ju att jag säger någonting. Jag berättar om ett händelseförlopp som ger vid handen att då i det här fallet kanske hon var med sin man och därmed kunde han inte ha varit samtidigt någon annanstans.
Just det.
Och då är det så att man ser till alla omständigheterna och vem är vittnet och vad sägs och så vidare. Så att ett alibi är ju inte bara, det är inte mer än att någon berättar någonting och sen så får man ju precis som alla andra indicier och bevis lägga det i vågskålen för att se om det är skäligt eller inte.
Mm.
Och i det här fallet kom de fram till att ja, vi kanske inte litar på den utsagan.
Ja, och jag är faktiskt lite nyfiken över varför. För att jag har i vart fall inte kunnat läsa mig till varför det inte skulle kunna stämma, så att säga. Och det har fått mig att tänka lite i termerna konfirmationsbias. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det senare. Det här hur lätt det är att, så att säga, avfärda uppgifter som inte stämmer in på ens hypotes om vad som har hänt. Om man riskerar att förlora sin objektivitet i en utredning. Mm. Det vet jag inte. Jag påstår inte att det har skett här. Men jag påstår att det finns ganska många uppgifter som för mig framstår som ganska ogrundat varför de inte, så att säga, har följts upp. Eller varför man inte har, så att säga, försökt gå på djupet med att motbevisa dem.
Och det är lite livsfarligt när man håller på med utredning, att man ganska tidigt får ett skeende, ett händelseförlopp som känns i kroppen och i ens celler som rimliga.
Mm.
Och då är det en ganska stor fara att man så att säga glömmer att titta brett.
Mm.
Och att man söker uppgifter som faller inom ramen för din hypotes, det är det du säger. Och det som inte faller in är lite lätt att liksom vifta bort. Och då, det är nog ganska många utredningar som har skitit sig på grund av, och det hör man ju ibland faktiskt, att den här personen fladdrade upp som ett tips tidigt i vår utredning.
Just
men
det.
Den sållade snett vänster och sen så återkom ju då kanske fler tips och så vidare.
Mm.
En sak ska jag säga, när ens nära partner, det finns ju, vad ska man säga, en skäl att tro att man har ett personligt intresse av att ge sin bättre hälft ett alibi.
Mm.
Så att redan
ja,
där, om man jämför med att det är random person på stan eller din arbetsgivare eller någon annan som säger nej men hen var på jobbet med mig, vi satt i möte. Är det ens äkta hälft så är det så här, du har ju ändå ett personligt intresse i att ge.
Och det dessutom inte är ett alibi som kan hängas upp på, så att säga, yttre faktorer.
Något
så
annat.
Som att man har befunnit sig tillsammans med ett annat par eller på en viss plats vid en viss tidpunkt. Utan jag håller helt med dig. Absolut.
En klassiker är så här, vi satt och tittade på tv. Nu kanske man inte gjorde det över den här tidpunkten. Det var en nylonstrump över
burken.
Men ja, vad tittade ni på? Ingen aning.
Ja, men absolut. Okay. Det köper jag. Definitivt.
Ja.
Det som i alla fall, och det som händer nu då, det är att Möller kallas in på förhör.
Mm.
Han förnekar all form av inblandning i detta. Han berättar och vidhåller att han har befunnit sig i sin bostad vid tidpunkten då Rutlin skulle ha setts hoppa in i en grön bil. Och dessutom, om ni minns, så var ju Olle Möllers bil faktiskt inte i hans ägo vid den här tidpunkten utan på verkstad.
Just det.
Mm. Och istället nu då för att, så att säga, fundera på om det fanns några andra manspersoner med en grön bil så som den som hade beskrivits av vittnena här som kunde vara intressant att rikta fokus på, så formulerade nu utredarna en teori om att Möller istället skulle kunna ha tagit sin arbetsgivares gröna lastbil. Han jobbade ju på Mellgrens fisk, om du minns.
Just.
Och att detta då skulle ha skett utan att be sin arbetsgivare om lov. Och med den då plockat upp Rut utanför sjukhuset. Och vid kontroll då med Hjalmar Mellgren, Möllers chef, så visade det sig att den här lastbilen, den stod alltid olåst vid saluhallen på parkeringen. Mm. Och den kunde startas utan nyckel. Mm. Däremot så berättar Hjalmar Mellgren att Möller hade varit på jobbet till klockan 18.00 den aktuella dagen, vilket ju styrker hans alibi, eller så att säga ger honom en annan variant av alibi, kan man säga.
Mm-hmm. Nu ska jag, som både frun och chefen har sagt,
att han
skulle ha varit på två olika ställen.
Precis, han har varit hemma.
Ah, okay.
Frun var lite osäker på tiderna här, men kunde dra sig till minnes att han hade varit hemma på eftermiddagen i vart fall. Och hon uppskattade att det nog sammanföll med den här tiden. Så att man får kanske inte dra allt för stora växlar kring tiderna här. Men Mellgren var tämligen säker på att han hade lämnat sitt arbete ungefär klockan 6. Och då är ju det alltså en timme efter att Rut Lind skulle ha setts hoppa in i den här bilen. Och det som händer nu, det är att tidningarna har ju nosat upp detta. Men han namnges inte Möller här, utan istället så går man ut med nyheten om den så kallade skjortmannen. Och det mesta då kring huvudspåret, det vill säga att Olle Möller skulle vara skyldig till detta. Mm. Och det som händer här, det är att Olle Möller förstår ju att tabloiderna åsyftar honom själv. Så han går ut själv i media, öppet.
Och gör en avbön.
Han beskriver att det är jag som är skjortmannen och jag är oskyldig. Och jag vet inte, Lena, vad säger du om det här att gå ut i media i ett ganska känsligt läge i en utredning rörande ett spaningsmord? Är det, så att säga, av godo eller av ondo?
Tänker du på polisen eller hans egen?
Jag tänker, ja, både och egentligen. Aspekter,
alltså, hans detta. Förstår man ju på ett sätt. Framförallt förstår man ju det om han är oskyldig. Vi människor har en oerhört stark önskan och kraft i oss att vilja dementera om vi blir felaktigt anklagade för olika saker. Mm. Den kan vi alla våra lyssnare kan känna på den. Att om någon sätter etiketter på dig eller säger att du har gjort någonting och du inte har gjort det, då har vi en enorm stark drivkraft att dementera detta. Och det här var ju för fan 100 år sedan.
Mm.
Nu har vi också ganska mycket plattform att göra det. Mm. Vi har ju, så att säga, i vår repertoar har vi ganska stora motangrepp att gå till. Just vi kan det. Få spridning rätt snabbt. I det här fallet så gick de väl till tidningen, antar jag.
Mm.
Så det kan jag förstå.
Det som slår mig nu, det är ju att vid den här tidpunkten så visste man ju faktiskt inte ens med säkerhet om Rut Lind var mördad eller inte. Utan det man hade var ett försvinnande. Precis.
Mm. Ja, och att polisen går ut, det gör ju polisen då och då. Det kan finnas absolut olika anledningar. Det kan vara så att man jagar sekunder och att man hela tiden, varje gång polisen går ut i media, det här ska ni veta, så viktar man liksom fördelar och nackdelar. Det finns alltid en risk. Att ge för mycket, att skrämma bort, att kicka igång någonting, att ge misstänkta ledtrådar, pusselbitar. Men så finns det också någonting i vinstskålen, och det är att få in allmänhetens tips, att ge allmänheten lite mer. Ibland går man också ut i media för att locka fram någonting annat. Att man lite så här rökridåer.
Just det.
Så det finns olika, men man håller på och viktar det här fram och tillbaka. Och det antar att man har gjort redan här nu och kommit fram till att vi tjänar mer än vad vi förlorar på att gå ut i media.
Jag läste någonstans att Olle Möller, historien så att säga, och de fall som han kom att involveras i, är det liksom rättsfall i Sverige som har genererat flest löp i media. 12 dagar i rad har han varit på löpsedeln kring Rut Lind.
Men du ska också tänka på den tiden fanns inte Eurovision och man bantade inte.
Men det bräcker till exempel palmutredningen.
Ja,
det säger ändå en del om det mediala intresset för detta.
Ja, verkligen.
Nåväl, ungefär en månad senare, eller ganska exakt en månad senare, 25 eller möjligen 26 juni, jag ska låta det vara osagt, så hittar man Rut Lind Och detta vid Dyltastigen, det vill säga ett par mil lite drygt strax då norr om Örebro. Och inte i Fjugesta trakten som man faktiskt hade varit inne på. Jag återkommer till det. Och att man hittade Rut, det berodde på att här i trakterna så bodde det en äldre man. Som
Bara så här, hittar man henne vid liv eller död?
Avliden.
Avliden, okej. Okay. Mm.
En äldre man boendes i trakten här, han är ute i skogen och hugger ved. Och hittar vad han bedömer vara en tandprotes. Mm-hmm. Och den här tar han hem till sin ägo och vrider och vänder på och funderar lite kring. Och det resulterar i att han kontaktar polisen till slut. Som då åker dit.
Förlåt. Det kan vara rödvinet, Anna, men jag gör hela tiden så sjuka kopplingar. Jag behöver bjussa på dem idag.
Varsågod.
Alltså, hade det här varit 2022 och någon hade hittat en tandprotes i skogen så hade personen 100% gått hem till sin creative studio och gjort något morbid jävla smycke av den och lagt ut på sitt Instagram som heter någon sån här Homo sapiens aesthetics.
Ja, eller i värsta fall återvunnit den, för det kan finnas guldklaspar i dem. Alltså, ja, som ska göra att protesen
sitter. Alltså jag säger tack och förlåt på förhand för alla mina instick nu. Men det är som att säga, jag har öppnat ett nytt rum uppifrån taloben ikväll.
Ja.
Och jag kommer bjuda på detta.
Det är helt
du kan fortsätta nu.
Älskling vill jag på kalla det nu.
Ja, jag är, din älskling.
Ja. Det är helt riktigt.
Ja.
I alla fall, när den här äldre då bonden ringer till polisen så blir man väldigt intresserad. Därför att det är känt att Rut Lind faktiskt bar tandproteser. Och det här gör ju nu att man vill undersöka den här platsen lite närmare. Och det leder också fram till att man hittar kroppen. Och då ska vi komma ihåg att kroppen nu har legat i försommarvärme i ungefär en månad. Mm. Den är tämligen omsorgsfullt gömd. Den är täckt med både ris och grenar och ligger alltså inne i ett skogsparti. Och kroppen är naturligtvis ganska illa åtgången då efter att ha legat i den här miljön så pass länge. Och när man undersöker, gör en första så att säga, besiktning av kroppen och platsen så konstaterar man att hennes handväska saknas. Men i övrigt så har hon egentligen alla tillhörigheter med sig eller på sig, kläder och annat då. Och man gör då en första bedömning att fyndplatsen sannolikt är brottsplatsen.
Mm-hmm.
Vid obduktionen så konstaterar man att kroppen uppvisar svåra skador i ansikte och huvud. Och de är av trubbig karaktär.
Och trubbig karaktär betyder att någon har slagit henne. Kanske med knytnävar eller något tillhygge.
Exakt.
Ja.
Bra poäng. Hon uppvisar också spår på halsen som är lite svårtolkade. Men däremot inget sexuellt våld, inga tecken på sexuella övergrepp eller våldtäkt eller någonting sånt.
Hade hon petekier?
Det vet jag faktiskt inte.
Okay.
Det jag vet att hon hade som talar för strypning, det var så att säga yttre våldstecken över halsen. Om det sen var små punktformade blödningar eller någonting annat ska jag låta vara osagt.
Men inget sexuellt våld?
Nej.
Vad man kunde se.
Alltså man bedömde att dödsorsaken var relaterad till det här våldet mot huvudet. Däremot så var man faktiskt inte helt 100 säker på dödssättet. Det vill säga om hon hade mördats eller inte. Och det är lite intressant här nu om man tänker ut gärningsmannaperspektiv. Visst, det fanns vissa likheter mellan Rut Lind och då Gärdfallet som Möller tidigare hade dömts för. Bland annat så, ja men dels så var det fråga om kvinnor / flickor i båda fallen. Tidpunkten för försvinnandet överensstämde ganska väl. Moduset kändes ju bekant med det här att bortföra så att säga i medelst transportmedel, om man säger så. Däremot så fanns det ju också olikheter. Det är ju inte jättevanligt att en förövare som inriktar sig på yngre offer och i synnerhet barn plötsligt skulle välja att begår den här typen av brott mot en vuxen kvinna. Och särskilt
hon var ju
då,
drygt 30.
Ja, och när det då inte involverar liksom en sexuell drivkraft eller motiv.
Nej, då undrar man ju vad fan han är ute efter, om det nu är han.
Ja.
Mm.
Och jag vet inte, alltså, nu när du har hört vad som ligger honom, så att säga, vad som finns i vågskålen som har resulterat i en misstanke mot honom. Tror du att om han inte hade suttit i det här väntrummet vid samma tidpunkt som Rutlind, hade det då funnits så mycket att bygga den här misstanken på? Ja, det känns lite tunt, va?
Ja, det är tunt. Han har ju två personer som har gett honom alibi. Nu går ju för sig deras berättelser går ju sär, eller om man säger.
Mm.
Han kan inte vara på de två platserna samtidigt. Men annars är det jävligt vagt. Och här tror jag nog att hans historik ligger honom i fatet.
Mm.
Och man kan inte använda en persons historik som en byggsten att bygga självmisstanke. Men det är ett indicium. Alltså, som jag har sagt tidigare, historiskt uppvisat beteende är en ganska stark indikator på ett kommande beteende.
Mm, mm.
Men inte ett likamenstecken. Så man kan bara konstatera att du är en person som eventuellt tidigare har hållit på med det här.
Just det.
Men jag tycker att det verkar rätt tunt. Och framförallt så undrar jag, fanns det någon GMP på den här tiden?
Ja, vad lustigt att du liksom säger det. Eller frågar. Därför att vid den här tidpunkten så begär faktiskt Örebropolisen biträde från Stockholm. Och det är inte GMP som ansluter, men dåvarande
alltså gärningsmannaprofilgruppen.
Ja, bra.
Mm.
Utan Riksmordskommissionen. Och detta till följd av att det nu har börjat strömma in tips. Och det beror ju på att det här har nu kommunicerats i media. Ganska rikligt och väl. Och det är tips av varierande slag. Så som brukligt. Så som det ofta är. Det vill säga en del stämmer in ganska väl. På vad som redan så att säga är känt. Och en del av de här tipsen stämmer varken in. Vare sig på rätt tid eller dag. Och då rörande iakttagelser av Möller tillsammans med den saknade Rut Lind.
Får jag bara säga en sak om det här med att det strömmar in tips.
Mm.
Jag vill bara påpeka hur jävla svårt det är att värdera tips.
Mm.
Kan vi bara skänka människor en liten tanke?
Bra.
För ibland kommer så här kritik. Ja, men det här tipset så fick ju polisen in fan för 8 månader sedan. Mm. Men om ni tänker att det kommer in en shitload av tips. Att sitta och värdera vilka tips där uppgiftslämnaren är trovärdig och uppgiften är trovärdig. För det är de två sakerna man värderar.
Ja.
Och försöka då lägga dem i rätt hög och vilka ska vi jobba på här och nu och vilka känns sjukt osannolika.
Mm, mm.
Att man varje gång ska värdera tips 100% korrekt och säga det är det här vi ska jobba på.
Det går
alltså
inte.
Det finns ju inte. Utan man letar nästan, om det kommer in väldigt många tips mot samma sak och de som lämnar tipsen är av varandra helt oberoende, ja men då blir det lite tyngre helt plötsligt. Mm. Men det är jävligt så här, lätt att kunna säga i efterhand så här, men ni hade ju tips om det här. Men vi hade också 400 andra tips på exakt samma skeende med andra lika sannolika eller osannolika berättelser. Så det vill bara skänka en tanke till de här som värderar tips. Det är inte lätt.
Nej, men det här tycker jag var en jätteviktig poäng faktiskt, det du tar upp nu. Och det är ju dessutom så att hur den är, så är det ju en fråga om prioriteringar många gånger. Man kan liksom inte springa heller på alla bollar samtidigt, eftersom det innebär ett stort resurs, en kostnad helt enkelt.
Ja, och hela utredningsarbetet ska vara grundat i en systematik. Mm. Och att det ska vara metodiskt. Och om man som en vettvilling springer på alla bollar, då kommer man ändå inte se någonting eller fatta vad man ser. Så man måste tyvärr jobba så att säga, både brett men djupt samtidigt. Och då blir det ibland skit.
Ja, bra.
Det är ingen som vill det.
Det är ingen som vill
det. Men
det
blir ibland det.
Mm. Däremot så kommer det in några väldigt intressanta tips här. Bland annat så lämnas flera tips som beskriver vad man uppfattar är Olle Möller i detta väntrum utifrån hans arbetsklädsel som då innebar rutig skjorta Jag tror den var blåvitrutig, eller möjligen grönvitrutig. Det är inte jätteviktigt i sammanhanget. Men det som är mer viktigt och intressant, det är att det också här kommer in flera tips som rör vad man förstår utifrån beskrivningen av kroppskonstitution och hans rödlätthet. Han beskrivs att han har en annan, så att säga, hudton än Möller och en annan frisyr och en annan kroppshållning. Och han bär en, håll i nu Ljungdahl, rödvitrutig skjorta. Och han ska ha uppehållit sig i väntrummet samtidigt som Möller och Rut Lind. Och det är alltså flera tips som beskriver detta. Och det gör att man tycker det här är lite intressant, såklart.
Såklart.
Och dessutom så är det nu två män som trädde fram här. Lars Kallebro och Sixten Johansson, som berättar att de den 26 maj vid tidpunkten för Ruts försvinnande sett Mellgrens gröna bil med en man och en kvinna vid en korsning i utkanten av Örebro. Vittnena ska också ha sett bilen komma tillbaka. Alltså de ser bilen färdas i en riktning mot då Fjugesta-hållet där Olle Möller ju var bosatt. Mm. Och strax senare komma tillbaka, men då utan kvinna i bilen.
Tackar, tackar.
Och det här ligger då, ska vi veta, strax sydväst om Örebro, ungefär 2 mil sydväst om Örebro, snarare än 2 mil norr om Örebro.
Ja.
Och det innebär ju att den här positionen stämmer ju inte med fyndplatsen. Och därför börjar man nu fundera på, då kanske inte fyndplatsen faktiskt är brottsplatsen. Och det här innebär ju att nu har man ju lite nya uppgifter att jobba med och nya hypoteser att pröva. Så teorin här nu var ju istället att Möller då skulle ha kört iväg med Rut Lind mot sin bostad och någonstans här dräpt henne. Och sen haft henne placerad i någonstans kanske runt sina egna ägor över natten. För att sen placera kroppen vid senare tillfälle ute i Dylta bruk. Det enda sättet, så att säga, för att få tiderna att lira här och stämma. Mm.
Och hur gör man för att pröva den tesen eller utesluta något då? Kriminalteknik i Ginghede, Sweden.
Ja. Alltså man behöver ju här fundera lite kring rekonstruktion och testa helt enkelt hur lång tid tar att köra vissa sträckor fram och tillbaka. Det är liksom enda sättet att faktiskt försöka klarlägga om det överhuvudtaget är möjligt. Men jag kommer återkomma till det här. För att det kommer komma mera, förstår du. Däremot så blir de här uppgifterna nu tillräckligt för ett anhållande av Olle Möller. Och detta sker då onsdagen den 1 juli. Han anhålls här på sannolika skäl, misstänkt för mordet på Rut Lind.
Möller... Men hur fan fick de till sannolika skäl?
Ja,
nu.
Säg det.
Det skulle jag skulle nog få spänna båda mina skinkor för att klämma ur med en sån där...
Jag har förstått att man fäster väldigt stor vikt vid dessa två vittnen som inte bara hävdar med bestämdhet att det är Möller vid förarplatsen utan även en kvinnlig gestalt i passagerarsätet och en grön bil som de uppfattar vara Mellgrens fiskbil.
Var de två separata vittnen?
Nej.
Eller var det två vittnen?
De var tillsammans.
Mm. Okej. Okay. Mm.
Men Möller vidhåller sin oskuld. Han hävdar alltjämt jag har varit befunnit mig i min bostad vid tidpunkten då Rut Lind ska ha hoppat in i den här bilen. Teorin nu då, jag gick in lite grann på den. Den skulle gå ut på följande att då Möller skulle osedd mitt på blanka dagen hämtat bilen i saluhallen för han hade ju lämnat in sin egen på verkstad, det minns du va?
Mm.
Han har hämtat bilen och olovligen tagit den från saluhallen. Han ska sedan då ha hämtat upp, alltså åkt tillbaka för att hämta upp Rut Lind vid sjukhuset. Och man vet att hon, det här skulle ha skett då runt 17.00. Han skulle sedan då ha tagit sydvästlig riktning från Örebro, svängt in i Nybble i Fjugesta trakten. Där i krokarna mördat Lind. Mm. Och här då så behövde man fundera på vad händer efter mordet på Lind. För att åka ut till Dyltastigen där kroppen anträffas, att dumpa kroppen och gömma den ute i skogen och sen förmuller att vara tillbaka hos sin arbetsgivare 18.00, det var inte görbart. Man gjorde så som vi sa, man testade att köra sträckan. Så vad skulle man luta sig mot för hypotes annars då? Jo, kroppen måste ha dumpats nära Mullers hem i Fjugesta, blivit vilandes där så att säga medan Muller avslutar sin arbetsdag och således ställer tillbaka bilen på Mellgrens fisk. Sen skulle han då ha tagit sig hem till hustrun som har sett honom på eftermiddagen i bostaden, för att sen på natten återigen hämta bilen, för han har ju sin bil på egen bil på verkstad.
Just det.
Lägga in kroppen av henne då, Rut, i bilen, köra ut till Dylta som då ligger på andra sidan stan och sen dumpa kroppen där. Intressant nog var ju också att i skuffen på den här Mellgrens bil så fanns det ju jättemycket fisk och fiskrester. Men inget sånt hittades på.
Inget på kroppen.
Kroppen.
Men jag har en fråga som sjunger serenader i mitt huvud. Hade utredningen någon som helst tanke på varför Olle Möller skulle ha gjort det här?
Nej.
Vad är det tänkbara motivet? Hade de haft en relation? Det var inget sexuellt på kroppen.
Nej.
Har de haft en relation? Vad är motivet?
Nej, alltså jag har inte heller hittat något uppenbart sånt, utan det som teorin till stor del har byggts kring vad gäller de första morden, alltså mordet på Gerd och mordet på Kerstin, det är ju att det är fråga om en sexualsadist med en förkärlek till att bortföra yngre flickor.
Ja, pedofili. Ja.
Och det är det jag menar, att här halter ju lite grann den teorin.
Det är alltså random plocka en dam i ett väntrum och göra allt det här omaket. Man skulle ju någonstans i ett förhör prata lite med honom, eventuella då relationer till fröken Lind,
eller
Cecilia Lind.
Det finns en del luckor här. Och vad som händer nu, eller härnäst, det kommer jag berätta efter pausen.
Spännande. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Särskilt välkommen till alla nya lyssnare. Ibland så tar vi oss an case och då är de oftast av historisk karaktär. Tänk Bockstensmannen, ungefär där. Och det här är vecka 3 av det konstiga ärendet Olle Möller. Mm. Och du är precis inne på att prata om något superspännande nu.
Ja, alltså det som sker nu i oktober 1959, det är att åtal väcks och rättegången inleds då strax därefter. Och den här teorin som jag torgförde, eller återgav snarare före pausen.
Torgförde? Dra åt helvete.
Va? Ja, du fick ju veta att
kom ut nu till. Teorin som jag torgförde. Ja, kör bara.
Ja, det är ju den
till i alla fall. Speakers corner, kör bara.
Det är i vart fall den som åklagaren kommer att driva. Åklagaren menar att Muller skulle ha gjort sig omaket att köra kors och tvärs över stan, hämta och lämna bilar och allt möjligt. Vilket ur ett kriminogent eller ett gärningsmannaperspektiv verkar tämligen omständigt. Så kan jag säga.
Man undrar ju varför.
Man undrar varför, ja. Verkligen. Ja. Men det är också så att det är enda möjligheten att få ihop en gärningsbeskrivning med de uppgifter som vittnen har lämnat. Och framförallt då de här två männen som ser Mellgrens bil i Fjugesta och som kan identifiera Muller och Lind. Och det är så här åklagaren kommer att jobba även i det här målet mot Muller, nämligen utifrån en indiciekedja som i huvudsak kommer att bygga på vittnesmål, då främst från sjukhuset, från Nybble, alltså iakttagelsen om bilen, och egentligen inte så mycket alls av kriminaltekniskt värde eller annat värde.
Men, och får jag bara göra en liten broms där? Mm. Det är inte så att det bara är så att man inte har funnit någon teknisk bevisning.
Nej.
Tvärtom, man har ju funnit saker tekniskt som går stick i stäv med det andra.
Mm.
Alltså, det må ha hänt att man inte har hittat liksom, forensiska bevis.
Absolut.
Men sådana saker som att hon ska ha legat i skuffen på en bil som är byst med fisk, rens och fjäll. Mm. Och det inte finns någonting på kroppen. Mm. Då är det fan i mig, man ska sitta stabilt i sin tron och säga jo men hon har varit i den bilen.
Ja.
Man har haft en högtryckstvätt och spola av då innan man placerade ut henne i skogen.
Precis.
Hade jag ju som försvar frågat.
Ja, men alltså frånvaron av fynd måste ju också kunna förklaras på något rimligt sätt.
Ja.
Helt enig. Mm. Och dessutom så kände man sig ganska trygga i inledningsskedet om att anträffandeplatsen av kroppen också var brottsplatsen. Och det här var ju ett frågetecken som liksom hängde lite i luften nu, hur det där egentligen hängde ihop. Och kriminalassistenten Arthur Larsson hade vid brottsplatsundersökningen när Lind fortfarande fanns kvar på platsen observerat jordföroreningar på offrets kläder. Och de här innehöll bland annat almfrön och lite annat spännande. Så han begärde helt enkelt mineralogiska undersökningar.
Exakt.
Ja. Svårt ord. Och han formulerade då följande frågeställning. Den vill du väl höra?
Ja, verkligen.
Ja. Kunna jordföroreningarna på Rutlins kläder härröra från dyltaplatsen? Eller kunna det fastställas som främmande för denna? Mm. Alltså man vill ju då försöka förstå om jordföroreningarna på de här kläderna innehåller saker och mineraler och växtdelar och annat som också finns rikligt då på dyltaplatsen. Så det man gjorde var att man tog nu ett stort antal prover från dyltaplatsen och andra platser också som hade uppkommit som förslag här eller som teorier under utredningens gång genom olika tips och iakttagelser som hade gjorts. Och då å andra sidan offrets kläder. Så att man hade någonting att jämföra emot.
Mm.
Och undersökningen kommer att infatta en massa olika delar. Dels så tittade man på mineralkorn och kolpartiklar, diatomer. Det var diatomer där.
Svaret är nej.
Kiselalger. Skalamöbor. Pollenkorn. Mm. Sporer. Mm. Och en massa annat. Och nu ska du få höra, för jag har kommit över analyssvaret i en liten helig skrift.
Åh gud, som det är som ser att höra så här. Man sitter och läsa taxeringskatalogen.
Ja, kolla här. Det här är alltså
vänta, håll upp den igen för att titta.
Ja.
Biologiska och mineralogiska undersökningar är så kallade fjugiska. När är den därifrån?
Den här är ifrån 1961.
Vad fan är det, original?
Ja, visst.
Mäh. Erkänna att du varit snudd på stiff nippels på dig nu.
Får rinna av stolen här. Jag ska läsa upp den.
Okej. Okay. Hur ska vi ta oss igenom det här på kort stund, undrar jag.
Ja, du ska få höra slutsatsen nu. I alla fall.
Ja.
Genom våra undersökningar över den inledningsvis angivna frågeställningen, nämligen huruvida jordföroreningarna på Rutlins kläder kunde härröra från dyltaplatsen eller kunde fastställas som främmande för denna, har inte ett framkommit som talar för ett samband mellan jordföroreningarna på Lins kläder och i hennes huvudhår å ena sidan och de undersökta lokalerna på dyltaplatsen å den andra. Mm. Och vad innebär det här då? Ja, man kunde helt enkelt inte säkerställa att det här, att dyltastigen var en brottsplats. Eller inte. Så att det bidrog inte jättemycket såklart.
Nej.
Men det fanns också repor på skorna, på Rutlins skor, som var av ganska så att säga invasiv karaktär kan man väl säga. Och det tyckte man hade svårt att förklara om hon skulle ha bragt som livet på Dyltaplatsen där det var tämligen så att säga, ja, mjuk miljö om jag säger så. Mossa och stigar och så det var liksom inte de här skarpa, hårda typ asfaltskanterna eller stenkanterna om du förstår vad jag menar. Och man tolkade de här skadorna på hennes skor som om hon faktiskt hade släpats över en hård och vass yta. Hur det än är, den här rättegången pågår ett antal veckor och den 5 augusti 1960 så döms Olle Möller på indicier till 7 års fängelse i tingsrätten. Det här överklagades. Och det som hände i den högre instansen var att straffet skärptes till 11 års fängelse. Mm-hmm. Möller ansökte om prövningstillstånd till högsta domstolen men fick avslag. Han avtjänar sitt straff och släpps fri 1970. Och även om det skedde så att säga, så fanns det fortfarande mycket tveksamheter om vad som faktiskt hade hänt här. Det var så mycket som talade faktiskt mot att det här var en korrekt dom, helt enkelt. Det som också hade poängterats vid prövningen till HD var att trots att Rut Lind hade krossskador i huvudet så fanns det inget blod i Möllers eller i Mellgrens bil som undersöktes. Eller för den delen på kläder som hade undersökts som tillhörde Möller. Och dessutom hade man inte heller kontrollerat egentligen någon annan mansperson som innehar rutiga skjortor. Trots att man hade faktiskt namngivit personer och beskrivit personer såsom att de har uppehållit sig då på sjukhuset tillsammans med Rut Lind. Och man kan fundera på hur mycket av det här som så att säga handlade om en subjektiv påverkan på utredningen. Alltså var det så att det var svårt att hålla sig objektiv här på grund av att Möller faktiskt hade dömts tidigare för mord och befann sig vid samma tidpunkt som Rut Lind på sjukhuset?
Alltså jag skulle vilja säga att anno 2022 så hade ju den här karen aldrig dömts för det här mordet.
Nej.
På grund av en enda anledning. Och det är att det inte ställt utom allt rimligt tvivel att det finns en annan förklaring till hennes död.
Ja, men alltså spontant skulle jag också säga
det. Men det är inte sagt att han inte har gjort det.
Nej.
Men den här utredningen är inte tillräckligt robust.
Nej.
För att man ska kunna säga att det är ställt utom allt rimligt tvivel att det skulle kunna vara på något annat sätt. Det skulle jag nog vilja hävda.
Ja, men jag håller med dig. Det är verkligen. Och historien är faktiskt inte heller slut här. Vissa av de frågetecken som uppkommit här under årens gång kommer att få sin förklaring.
Mm-hmm.
1964 och mordet på Kerstin Blom, om du minns, det skedde ju mitten på 50-talet. Men 1964 så händer någonting som kommer att kasta ett annat ljus över Möllers eventuella skuld till det mordet, som han ju faktiskt också var misstänkt för. För här är det så att Carl Hugo Fernström grips och erkänner att han har mördat flickan Kerstin Blom. Och året efter så döms han till livstidsfängelse för det mordet. Han befanns vara skyldig till det mordet. Och det innebär ju att det man har byggt upp kring misstanke och så att säga teorier kring Möllers perversion och allt det här faktiskt ju nu föll en smula, kan man väl ändå säga. Och vidare, 1967, så ska en man ha erkänt för en kvinna att han mördat Rut Lind. Kvinnans namn är Karin Gustafsson.
Vad sa du, 67?
Ja.
Fick inte Möller sitta ända till 70?
Jo. Han släpps fri 1970. Men redan 67 så ska ett erkännande har skett, men det kommer inte uh-huh. fram i dagens ljus förrän senare. Och det som har hänt okay. är att då Karin Gustafsson kontaktar polisen några år senare och uppger att hon sommaren 1967 eller möjligen 1968 i sin sommarstuga i Småland hade fått besök av en granne, nämligen en man som hon inte tidigare kände. Den här mannen hade gjort vissa sexuella anspeglingar mot Karin, som då vänligen men bestämt hade avböjt. Och i anslutning till det här så skulle den här mannen ha berättat för henne att det var han som hade dödat Rut Lind. Han har alltså berättat för henne att han skulle ha uppsökt väntrummet på lasarettet i Örebro för att få kontakt med någon kvinna. Alltså att det blev hans, så att säga, kontaktpunkt, så att säga. Han hade då valt ut Rut Lind och erbjudit henne bilskjuts eftersom hon skulle ha missat sin buss. De skulle ha tillsammans lämnat väntrummet och åkt iväg då i mannens bil. Och det som är lite intressant här, det är att mannen skulle ha uppgivit att han bjudit Rut Lind på vindruvor. Och det här är lite intressant för att i samband med obduktionen av Rut Lind så fann man i magsäcken rester av vindruvor. Och det här, kontakten från Karin Gustafsson, den sker alltså inte förrän 1980. Det vill säga 10 år efter att Olle Möller har avtjänat sitt sista straff. Och här begär riksåklagaren beslut om att man ska gå igenom utredningen från början till slut. Men Olle Möller hinner avlida innan detta blir aktuellt. Däremot så kan jag nämna avslutningsvis att hela materialet har granskats av både jurister och poliser. Och man har alltså hittat otroligt många märkliga avvikelser här. Oidentifierade skjortmän, korrigerade vittnesprotokoll, flera uppgifter om andra såna här mindre lastbilar och undanstoppade uppgifter som aldrig liksom har följts upp riktigt. Och man har liksom nystat i det här också. Man tog kontakt med ett antal av de här vittnena som sen senare backade på sina uppgifter. Och det fanns vittnesmål som hade tagits upp under utredningen men som aldrig framlades under rättegången till som bevis för Möllers oskuld och så här. Ja, man gjorde också nya rekonstruktioner på 80-talet av den här sträckan, om det var möjligt att köra den på den här tidsfönstret som Möller hade till sitt förfogande, så att säga, och kunde avfärda att det var möjligt. Så att, ja, för att sammanfatta det här så kan man väl säga att det fanns ganska mycket i det här som kom upp till ytan dessvärre efter Möllers frånfälle och att ha avtjänat långa straff. 1983 för övrigt så kontaktade en kvinna polisen. Hon hördes redan i slutet på 50-talet, men nu 1983 alltså så kontaktar hon polisen och beskriver att hon mindes väl den 26 maj 1959. Hon hade då åkt buss hem till sin bostad. Hon bodde vid Dyltastigen. Och nu vill hon tala om att den bil, för det var så, jag tror jag nämnde i förra avsnittet, att även ute vid Dyltastigen hade man gjort iakttagelser om en bil som mycket väl skulle kunna vara den här gröna, mindre lastbilen. Nu beskriver hon att det var definitivt inte Mellgrens fiskbil. Det visste hon redan då, i slutet på 50-talet, men hon vågade inte träda fram eftersom man var så säker i media och hade bestämt sig för, hade hon fått uppfattningen om, att det var Mellgrens bil specifikt som var kopplad till det här mordet. Mm-hmm. Så alltså postumt kan man säga att det liksom har framkommit ganska mycket som ju talar för Möllers oskuld faktiskt. Och det är ju ganska ledsamt på ett sätt. Och vem som mördade både Gerd, Kerstin och, eller Kerstin är ju så att säga ja, avdömt. Men ja. Rut, det kommer vi kanske aldrig få klarhet i eller visshet i.
Nej, men det är ju deppigt av flera olika anledningar. Dels är det deppigt för Olle Möllers liv, om han var oskyldig. Dels är det ju deppigt för att det är en jävligt dålig utredning. Alltså deppigt för polismyndigheten. Men sen är det ju också deppigt för offren och deras anhöriga. Verkligen. För då finns det andra människor som inte har dömts för detta, som borde ha gjort det.
Ja.
Och allt detta på grund av, det låter som, antingen hade man ett personligt vendetta mot den här Olle Möller och han bara skulle ha. Men det låter ju mer som att man har blivit, man har för tidigt satt på sig skygglappar och mållåst på en person. Och sen har man bara plockat geléhallorna i tårtan som passar in, så att säga. Mm. Och resten har man skitit i.
Och det är det som vi kallar för konfirmationsbias. Ja. Och tyvärr, Lena, så måste jag hålla med dig. Jag har en väldigt obehaglig känsla av att det är det som har skett. Och ja. Det finns alltså polismästare i Örebro-distriktet som faktiskt har uttalat sig om det här. Någon gång på 80-talet. Jag har sett tv-intervjuer med dem och som faktiskt också vidstår att det faktiskt inte har gått rättssäkert till i vissa delar av den här utredningen. Så att, ja, det är en i många stycken tragisk historia, så att säga. Det finns så många offer i den här historien. Ja, verkligen. Mm. Och dessutom så försökte Olle Möller liksom rentvå sig själv efter sin frigång, men avlider som sagt 1983, 76 år gammal, och han hävdade in i döden sin oskuld. Och jag kan nämna att det har skrivits lite böcker, och det finns lite poddar som beskriver det här ärendet. Och är det någon bok jag skulle vilja rekommendera, så är det en bok som heter Mördaren i folkhemmet, som jag tycker ger en ganska bra bild kring de här händelserna och mer, så att säga, djupgående än det vi har hunnit beta av under de här tre avsnitten.
Tack snälla Anna för researchen och dragningen av ärendet, och
tack
jag
själv.
Tror att våra lyssnare har fått med sig både en intressant berättelse, men också lite folkbildning längs vägen kanske.
Ja, men jag hoppas det. Jag tycker det här är ett ärende som jag har läst ganska mycket om och som har intresserat mig väldigt mycket, och det beror ju naturligtvis på att den har en lokal anknytning till orten. Såklart. Där jag bor, men jag blir inte klok, alltså för varje gång jag liksom läser in mig lite så känner jag fortfarande att jag efteråt sitter med lika mycket frågetecken, tyvärr.
Verkligen.
Ja.
Men kan också ett ortsnamn vara mer Örebro än Fjugesta? Kan det låta Fjugesta. Mer Örebro?
Nej, kanske inte. Fjugesta.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Men du, ska vi få någon, blir någon samhällsinfo idag?
Det blir det. Och framförallt kommer det bli en rövhatt efteråt. Och jag måste ladda upp, så du får ta samhällsinfon.
Okej. Låt mig då göra det med lika stor precision och skicklighet som vid spaningen i måndags. Då ska jag säga så här, att om man vill mejla oss, då kan man göra det på hej@ljungdahl-och-jinghede. Och om man vill hänga med oss på Instagram. Vadå, vad sa jag fel igen nu?
Fy fan, vad dålig du är.
Vadå, var det så dåligt? Jag tyckte det var jättetydligt. hej@ljungdahl-och-jinghede.se.
Annars så kommer de ju ingenstans, så att säga.
Nej, men det roliga är att nu sa ju du fel.
Va? Det är ju det.
Ska det vara .se där? Okej.
Ja.
Men gud, det vart ju ännu konstigare. Jag trodde jag sa fel förra gången. Nej, gud.
Kör nu bara.
Okej, med en sanslös precision kommer jag nu leverera veckans mejladress. hej@ljungdahl-och-jinghede.se är adressen ni skulle använda om ni vill komma i kontakt med oss. Och om ni vill hänga med oss på Instagram, så går ni in på Ljungdahl och...
Och där kan ni skippa SE.
Gud alltså.
Ni kan ju testa att bara googla Ljungdahl och Ginghede, så tror jag att de kommer komma till lite olika ställen, till exempel vår hemsida och
alltså
Instagram.
Jag tänker att det här som vi håller på med och sitter och berättar det här varje vecka,
är
inte det lite att idiotförklara våra lyssnare? Ärligt talat.
Ja, faktiskt, så är det det.
Vi slutar med den nu bara.
Den här veckan har de fan i mig hittat till podcasterappen, och där har de recenserat och betygsatt oss, och svung så klättrar vi på listorna hur mycket som helst, och vilket gör att ännu fler hittar till podden. Så vi säger bara innerligt tack alla ni som tar er minuterna och gör detta. Det blir vi glada för.
Ja, verkligen. Tack för det. Men nu Lena.
Lenas rövhatt.
Jag har en så lång lista med rövhattar, så att nu har jag börjat bli så här svårt, vilken ska jag ta? Men nu har jag bestämt mig. Förra gången pratade jag om döda ting, tror jag. Tvättmaskiner och vitvaror.
Döda ting som låter, ja.
Ja, idag kommer jag prata om homo sapiens.
Okay.
Det är ju oftast,
återfall alltså,
så att säga, 93% av allt på min lista handlar ju faktiskt om homo sapiens. Idag ska jag prata om Instagram. Jag ska prata om hashtag nofilter-människorna.
Ja. Oh.
Vad
det här ser
är
fram emot.
Det som pågår? Alltså, jag ska säga så här. Den enda hashtag nofilter-bilden jag någonsin vill se, det är om du fotar ett jävligt rackigt, typ om du fotar din hall. När det ligger 7000 skor, sopor, och du har glömt en unge som har typ själv dött i ett hörn. Då kan du få använda hashtag nofilter. Vid alla andra situationer så kan du inte använda det. För att vi alla vet ju, som vi alla gör, vi lägger ju inte ut det. Och jag förstår det här med... Om vi pratade med vår ungdom, jag har de samtalen med mina barn också. Det du ser på nätet, det är inte verkligheten.
Nej.
Utan bakom varje selfie så finns det 500 försök. När folk fotar sitt fina hem så fotar de inte det fula hörnet.
Just det.
Det är inte verkligheten.
Nej.
Men det är liksom en diskussion vi själva får ta med oss själva och våra barn. Men i veckan så såg jag en människa som var uppsminkad till tänderna. Alltså vi pratar ju ögonfransar som om det vore kepsar.
Ja, jag fattar.
Ja. Och i en sån här pose. Och sen så fotat lite snäpp uppifrån och så lite putläppen. Och sen står det ju då hashtag nofilter. Och sen kommer också en text som är så här: nu är jag revolt mot perfektionen. Förlåt att jag lägger till med mig, men det är den här rösten jag hör. Mot perfektionen på Instagram. Vi måste våga visa oss för varandra som de vi är. Bakom alla fasader. Man bara, men you fucking moron. Du gör ju, om du skulle ta bilden så gör ju du exakt det du säger att du inte ska göra.
Men jag fattar inte ändå, för att den här människan måste ju rimligen förstå att det syns att hon bär makeup. Eller är det att hon har ändå deeskalerat, så att säga? Hon har jobbat liksom mycket, mycket mer nyanser. Och nu kör en nude.
Ja, men man måste äga skit. Så här, när vi båda satt och kollade på Dallas på 80-talet. När Suellen vaknade på morgonen, nymakead med såna här Charlie's Angel-lockar, då ägde hon ju skiten.
Ja, älskar.
Hon sa ju inte så här: åh nej, I woke up like this. Vi alla vet ju att det är någon 7 studiopersoner som fixar. Och hon äger skiten. Men på Instagram, sluta upp med det här jävla no-filter. Solnedgångar, inte vet jag, terrasse, skit. Äg istället, säg så här: jag har fotat den absolut finaste ytan av mitt hem, jag har fotat den finaste utsikten, för det är det vi gör. Jag vill ju inte se ditt skit.
Men vad är det du...
Eller hur? Man vill ju se fina saker. Och om du vill se fula saker, så ut med skiten bara. Men det här med no filter, kan ni bara sluta med det?
Men jag tänkte fråga, vad är det i det här som upprör dig mest? Är det så att säga ljuget? Är det att man sitter och bara ljuger alla sina följare?
Skitnödigheten. Det är skitnödigheten. Hoppa ner från dina jävla hästar och äg skiten. För att, ja men, no field. Det är som att säga så här. Det här är det som irriterar mig. Nu kommer det. Du försöker pissa på andra genom att lägga ut en till synes perfekt bild. Och säga, ni andra behöver jobba filter för att uppnå det här. Ja. Men jag jobbar onaturell. Den här solnedgången är onaturell. Den här, inte fan vet jag, sängmadrassen är onaturell.
Men måste ju också ändå vara överens om att fallhöjden är ju enorm. Om man också är influencer och har så att säga byggt upp hela sin företagsamhet på filter. Alltså det är filtrat, ja. Deluxe. Och helt plötsligt,
ja, men det vet
så, vi väl. Så ska man så att säga ändra, göra en halt om, liksom en helvändning 360 grader och bara, nu jobbar vi no filter. Det är ju också något väldigt, väldigt, är det inte, luktar det inte lite hyckleri över det hela så att säga? Nej, trovärdigheten, alltså, jag vet inte.
Jag skulle känna 1000% mer respekt för någon som säger hashtag shitload of filter.
Ja, definitivt.
100%.
Ja.
Eller så bara lägger du ut alla dina no-filter-bilder, men du behöver inte hashtagga med no-filter, för det är pisseri.
Ja.
Det är som att säga så här sitter jag i mitt perfekta liv och det är så perfekt så jag behöver inte ens något filter. Nej, men alltså,
jag skulle nästan hellre föredra att man står upp för att säga, den här bilden har krävt så jävla många filter för att se ut som no filter, så att om du bara
700
visste.
Omtagningar. Jag har använt 13 olika appar. Jag har sprungit i motvind.
Ja.
Och ändå har jag fått använda filter.
Fan vad episkt alltså. Men det är ju något djupt sjukt med den här sociala mediegrejen. Jag fattar den inte alls. Till och med anhöriga till mig, lyssna på det här. Jag har mig väldigt närstående. Vi kan säga att det är min syster.
Ja.
Som, hon kan säga till mig så här, alltså Anna, jag är så fascinerad över dig. Du kan lägga ut så fula bilder på dig själv. Alltså du är helt oblyg för det. Att lägga ut helt ofiltrad och...
Då svarar du, men jag är ju rätt ful.
Ja.
Hashtag no filter.
Exakt.
Nej, men,
då blir det plötsligt något fult över det hela.
Ja, men, och missförstå mig rätt. Jag är en sån person, alltså livet är så fult i sig.
Ja.
Jag är en sån person som uppskattar lite inspiration, lite snygga saker.
Ja.
Jag gillar det. Och sen får jag som en vuxen människa ta ansvaret och ta snacket med mina barn så att de fattar att folk bara lägger upp sitt snyggaste. Så för min del får du lägga upp ditt fulaste, ditt snyggaste. Du får vara 1, 2, 3, 4%, du får vara mitt emellan, upp och ner. Jag skiter i vilket, ut med skiten. Jag är jätteduktig på att avfölja konto som inte ger mig något.
Aha,
och jag har djup respekt från folk i samma sak. Men det som är ett jävla rövhatteri är ju när man ser att du har tagit i, du har fan fått framfall för att du har tagit i så mycket. Och sen kommer ändå hashtag no filter. Det är det som är rövhatteriet. I övrigt får du göra vad fan du vill.
Jag är så med dig på den här rövhatten.
Från och med nu vill vi bara se människor hashtag tagga oss. Skriv hashtag skitmycket filter och så taggar oss. Så ska vi dela
skiten. Men när jag lägger ut mina de här svinfula svettbilderna från alltså så här.
Jag har aldrig sett dig ful på Instagram.
Jo, gud jo. Jo. Alltså jag bjussar ju på det. Jag har inga problem med det. Jag tycker det kan vara snarare ganska befriande.
Men vad menar du med ful?
Men ska jag börja med då hashtag truly no filter? Eller?
Should have been a filter.
Should have used a filter. Should have used loads of filters. I forgot
Den
to use the filters.
Sorry, ah, not sorry, no filter.
Sorry.
Ja, jag tycker vi kan jobba lite med det här. Jag tycker ändå att jag känner mig så här. Jag känner mig inte helt framme med min rövhatt. Vi kommer förmodligen få jättemycket sura mejl på folk som är hashtag kränkt no filter.
Just det,
men det skiter ju jag i vanlig ordning.
Men här kan det bli en part 2.
Vi har lite Vi har lite att utforska här.
Ja, definitivt. Här är vi inte klara. Det känner jag.
Om jag nu, jag sitter här i intorkad svett sedan 10 i morse. Ja. För att jag har spelat ett mycket. Och jätteröd om kinderna för att jag har tagit för mycket.
Kan du inte? Snälla.
Är det nu? Ja. Jag ska ta ett kort nu och sen ska jag lägga ut det. Vad är det för dag idag? Idag är tisdag. Jag ska lägga ut det på torsdag. Så ska jag säga, sorry not sorrow. Hashtag should have been a filter.
Vad sa du? Sorrow not sorrow.
Sorrow not sorry. Han är inte heller ledsen. Sorrow.
Åh, gud. Alltså jag ser så mycket fram emot den här bilden.
Ja,
redan nu. Och jag kan understryka, kära lyssnare, att det är en högröd nyans i Ljungdahls...
Kanske att jag kan hitta ett filter som gör mig lite rödare.
Och glansigare, kanske.
Paris, eller vad heter den?
Ja, men det borde ju finnas en hashtag för. Om man då ska säga ta klivet över och uppvisa modet. Att välja de fulaste filtren. Alltså snappfilter till exempel. Hashtag ugly filters. Eller någonting, jag vet inte.
Ja, men den här som är jätteledsen. Förlåt, jag måste bara... Jag tog ett så jättefint kort på min mamma. Tillsammans med min systerdotter. På min systerdotters student.
Mm-hmm.
Mormor och barnbarn. På studenten. Sen tar jag denna bild i Snapchat. Du vet det här ledsen.
Ja, det är mitt roligaste. Så. I alla
och då
kategorier.
Väljer jag ju bara mormor. Så att jag gör ju bara mormors ansikte jätteledset. Skärmdumpar den, skickar den till mormor. Hon har ingen aning om att det här filtret finns. Och så säger jag så här, vad var det med Sofies student som du tyckte var så himla deprimerande? Nej, men hon har gått i en vecka nu och trott. Nej, du, jag måste ha tänkt på något.
Hashtag
du ser
no
fan
filter.
Helt vanskapt ut. Hashtag sorry, not sorry. Så nej, nu måste vi ge oss.
Oj, kul rövhatt, Lena. Verkligen.
Kul. Jättekul.
Hörrni, ta hand om er nu. Och gör vad fan ni vill med de här filtren. Jag bryr mig faktiskt ärligt talat inte.
Tack. Vi hörs på måndag. Och säkert innan dess på Instagram på något sätt.
Ja, puss det på er. Jag. Puss, puss. Hej.
Bye. Thank you.